Och då tänkte jag att det är ju bra att ni har koll på vad friktion skulle vara innan predikan. Eller så vill jag bara ha en ursäkt att prata om fysik på en gudstjänst. Vilket fall som helst, friktion är en kraft som går åt andra hållet än en rörelseriktning. Ni kan tänka er friktion som, om du drar en pulka som du sitter lite barn i, så har du en kraft som får pulkan framåt, men det är trögt. Det finns en kraft åt andra hållet. Det är friktion. Rent matematiskt kan man beskriva det här med en väldigt simpel formel. Jag tror att vi kan få upp den på skärmen. Där har vi den. F är lika med my gånger Fn. My är grekiska bokstaven för m, oroa er inte. Det spelar inte så stor roll hur den ser ut. Det här betyder då att friktionskraften är lika stor som friktionskoefficienten gånger normalkraften. Och om ni undrar vad normalkraften är, kan ni tänka er tyngdkraften, för om det är helt platt är det samma sak. Om vi tänker oss den här pulkan igen. Du drar en pulka och så kliver barnet ur pulkan. Då blir det mycket enklare att dra. Och det är för att tyngdkraften som verkar på pulkan har blivit mycket mindre, och därmed normalkraften, och då blir hela friktionskraften mindre. Och om du istället tänker att du drar pulkan över en gräsplätt, då blir det mycket trögare. Och det beror på att friktionskoefficienten, den här konstiga grekiska bokstaven, den har blivit större. Och därför blir friktionskraften större. Och det blir trögare. Ibland vill man ha mycket friktion, och ibland vill man ha lite friktion. Ni kan tänka om man smörjer någonting eller vallar, då vill man ha lite friktion. Eller om man använder gummi eller något, vill man ha så mycket friktion som möjligt. Det finns mycket att säga om friktion egentligen. Det är mycket mer komplicerat än så här, men jag tror det får räcka. Mikael till kan komma fram. Jag vill gärna be lite på honom innan. Hoppas att jag inte har tröttat ut er redan innan han börjar predika den här gången. Herre, jag vet att du är med på predikan. Jag vet att du är med, Mikael. Jag ber att församlingen ska förstå vad han menar med det här lite udda temat. Herre, tala idag på gudstjänsten. Amen.
Sånt här tema i predikan, och bara för att få visa en sån film. Yes. Nu har ni fått en definition på friktion av Albin. Friktionskoefficienten är olika för asfalt, som vi såg här, och is naturligtvis. Så det är det som gör att det får en annan effekt om man gasar på is eller på asfalt naturligtvis. Och det som jag tänkte börja med att prata om idag är just detta. Vad är det som får och gör det möjligt för de här bilarna att tävla? Friktionen är nödvändig för det vi såg här. Friktionen är, utan den så blir det ingen bilkörning. Så blir det liksom ingen tävling, eller man kommer inte någonstans när man startar. Annars är, precis som Albin sa här, friktion är någonting som vi också kan vilja undvika. I motorerna här, där vill vi inte ha någon friktion. Där har vi olja som smörjer för att friktionen ska minska. Men mellan hjulen och asfalten, där vill vi ha friktion. Vi vill inte liksom bara att hjulen ska spinna runt, utan vi vill att de ska få grepp i marken. Och då behöver vi en hög friktionskoefficient i den kontaktytan där. På samma sätt är det om vi ska gå ut när det var vinter och det är halt. då behöver vi se till att det är friktion mellan våra sulor och det underlaget vi går på. Är det så att det är is, så får vi antingen ha broddar eller liksom speciella dubbskor eller någonting, eller sanda på vägen. Då ökar vi ju liksom den här friktionskoefficienten som gör att vi faktiskt kan få en rörelse och inte bara stå och halka runt. Friktion är både ett problem och en förutsättning. Och så är det också, tänker jag, när det gäller den kristna tron. Att den kristna tron ska få friktion när den får det. Men om tron är som de här snurrande bilhjulen, den här kraften i motorn som gör att hjulen rör sig, och om de hjulen är en decimeter från marken, då blir det liksom ingen rörelse när man gasar. Men när man släpper ner bakvagnen på asfalten så blir det en rivstart liknande det vi såg här, och det blir mycket bränt gummi och det ryker och det händer någonting. Och jag tänker att det kan vara behagligt att gasa utan kontakt med marken. Det låter ju mycket. Det låter ganska häftigt när man rusar motorn i friläge eller när hjulen är från marken. Men om man vill lämna parkeringsplatsen, om vi vill komma någonstans, så måste vi få markkontakt. Man måste få den här friktionen, den måste till. Och när tron inte längre är något teoretiskt, utan när tron får möta våra liv, så blir det friktion. Då skaver det. De två ytorna slits mot varandra. Det finns ojämnheter som skaver och det kan bli jobbigt. Det finns saker att ta tag i. Och den första bibeltexten jag tänkte vi skulle titta på här idag visar det. Det var när Petrus predikade på pingstdagen i Apostlagärningarna 2:37. Så står det så här. När de hörde detta, alltså det Petrus predikan, så högg det till i hjärtat på dem och de frågade Petrus och de andra apostlarna: bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem: omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla de som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. De här människornas tro får kontakt med det livet som de har. De trodde på Gud. De trodde på Abrahams Gud. Men här fick tron kontakt. Liksom den konfronterades med det livet de levde. Med vad de hade gjort med Jesus och hur de hade förhållit sig till det. Och det blev liksom en kontakt, en reaktion där. Det högg till. Det blev på riktigt. Det hade varit religion innan. Nu blev det verklighet, liv. Det märks i att det behövs förändras något i deras liv. De förstår det. Vad ska vi göra? Det gör ont, men de vet inte vad de ska göra av det. De stod inför omvändelsen. Att vända om, att låta trons liv få kontakt med Guds väg. Tron kan liksom skapa den här rörelsen i våra liv. Att det blir en förflyttning. Att det inte bara är någonting som händer i våran hjärna eller i vårt inre. Utan att det också får konsekvenser i hur jag lever. I vilka val jag gör. I steg jag tar. När vi låter tron få kontakt med våra liv. När tron får den här friktionen i hjärtat. Så sker det något fantastiskt. Kraften som Gud ger genom den helige ande kan liksom få utväxling och skapa en rörelse i våra liv. Om vi läser vidare ifrån Apostlagärningarna 2:41 så ser vi det. Och de som tog emot hans ord döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och de hade allting gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut åt alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Vilken förändring! Vilken reaktion på den kraften som Gud gav, på det som Gud gjorde. Det liksom fick konsekvenser och en utväxling i deras liv. Det fick kontakt med verkligheten. Och det gav en rörelse. Det gav en rörelse inte bara i deras liv utan i hela Jerusalem. De började färdas på Guds väg. Den helige ande gav kraft till en fantastisk rörelse i Jerusalem. Det blev mäktigt och det blev överväldigande att se Gud verka mitt i deras vardag. Rörelsen påverkade varje del av livet, ser vi. Det påverkade deras gemenskap, deras generositet, deras ekonomi, deras omsorg, deras hjärtan, deras tillbedjan, deras glädje. De var glada, de var omtyckta av hela folket. Det hände någonting, det fick det där som de hade fått ta emot, det där de hade fått möta, fick liksom konsekvenser. Människorna runt omkring såg att det som hade hänt i deras liv och förstod att någonting hade verkligen hänt. Det var inte bara ord. Och de uppskattade det. Och de blev glada av det. Och fler drogs till Jesus och till tron. Och fick också uppleva den här kontakten mellan Guds relationen och livet. Men det finns ett pris. Det finns en kostnad. Det finns ett skav mellan vägen och hjulet. Det finns en värmeutveckling. Det finns någonting som kan göra ont. Och vi ser det i Markus kapitel 10. Där priset kan bli för högt. När Jesus skulle vandra vidare sprang det fram en man som föll på knä för honom och frågade: "Gode mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv?" Jesus sa till honom: "Varför kallar du mig god? Ingen är god utan Gud. Buden kan du. Du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Du ska inte ta ifrån någon det som är hans. Hedra din far och din mor." Mannen sa: "Mästare, allt det har jag hållit sedan jag var ung." Och Jesus såg på honom med kärlek och sa: "Ett saknar du. Gå och sälj allt du äger och ge till de fattiga. Så kommer du ha en skatt i himlen. Kom sen och följ mig." Vid de orden mörknade mannen och gick bedrövad bort, för han ägde mycket. Den här mannen hade mött tron. Han hade mött Jesus. Han kom glad till Jesus. Han hade liksom, det hade hänt något i hans liv. Det fanns en längtan. Och han ville mer. Han ville att det skulle bli någonting av detta. Han förstod det. Men han märkte också att det var något som saknades. Precis som de här människorna på pingstdagen frågar: "Vad ska vi göra?" Så kommer han till Jesus och frågar: "Vad ska jag göra?" Men han mötte friktionen i Jesu ord. Om omvändelse. Att släppa det där som han var bunden av. Det där som höll honom tillbaka. Det där som Jesus visste att han behövde ta ett steg i. Det där som behövde få en konsekvens i hans liv. Så tvekade han. Och han gick sin väg. Skillnaden är ju total när vi istället läser om tullindrivaren Zacchaeus. Hur han reagerar när han låter tron på Jesus få kontakt med hans hjärta. Det skapar en omvändelse och en rörelse i hans liv som vi känner också igen från pingstdagen. I Lukas 19:8 så står det: "Men Zacchaeus stod där och sa till Herren: 'Hälften av det jag har, Herre, ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något, betalar jag fyrdubbelt igen.' Vi kan inte ens se att Jesus har nämnt det här för Zacchaeus, att han skulle behöva göra det. Men i mötet med Jesus så får det en konsekvens. Och han får vara med om det här undret. Att få hur det får en reaktion i honom. Som befriar honom. Som gör att han får börja röra sig efter trons liv och efter trons kraft. Pengarna är inte viktiga längre för Zacchaeus. Zacchaeus som liksom har hållit på med detta att snika till sig extra och få till extra tull och bygga en förmögenhet och lurat kanske av pengar av människor precis som han antyder. Plötsligt är han fri från detta och får se hur det här andra är viktigare. Att han är beredd att betala det här priset som han anar behövs. Att han inte vill hållas kvar av det där längre. Kontakten mellan Guds väg och hans tro har liksom fått bli av. Och tron skapar ju liksom en reaktion. Inte bara i ditt liv och i mitt liv och i de vi läser om liv. Utan den skapar en reaktion i omgivningen. Den unga församlingen i Jerusalem som vi läste om får verkligen uppleva hur Gud skapar den här rörelsen. Och vi går ju ofta tillbaka till apostlagärningarna och säger att vi vill vara en apostlagärningarnas församling. Och vi vill se det som de såg och leva det liv som de levde. Och få liksom vara i funktion i de gåvorna och välsigna sitt samhälle. Och den heliga andes kraft har liksom fått kontakt med villiga hjärtan. Som har varit beredd att ge upp de egna ambitionerna, den egna stoltheten. Fler och fler människoliv får möta Jesus och låta honom beröra dem. Och få kontakt. Kontakt uppstår liksom och kraft utvecklas i rörelse. Och det här går inte obemärkt förbi. Utan det blir en reaktion. Dels den reaktionen vi såg i den förra texten vi läste. Hur människor dras till Jesus. Hur det blir en positiv rörelse där människors liv får bli förvandlade. Där församlingen växer och människor blir frälsta. Men det får också en reaktion hos dem som vill bevara status quo. Den liksom, att det ska vara som det alltid har varit. Att de som faktiskt vill bevaka sina maktpositioner. De religiösa ledarna. De som vill hålla tron på Gud på en lagom armlängds avstånd. Som vill kunna rusa motorn ibland. Men inte riskera att livet påverkas. De fängslar Petrus och Johannes. För att de har låtit sin tro få friktion i mötet med en lam man. När Petrus tog honom vid handen och reste honom upp. Han som inte kunde stå eller gå. Men kraft går ut och genom den helige ande så får man en rörelse. Han kan hoppa, han kan jubla inför Gud. Men Petrus och Johannes, de hamnar inför stora rådet och prästerna. Och de säger till honom i Apostlagärningarna 4 och 16. De sa om dem. Vad ska vi göra med dessa människor? Att det har skett ett märkligt tecken genom dem är uppenbart. För alla som bor i Jerusalem. Och det kan vi inte förneka. Men för att det inte ska sprida sig ännu mer bland folket. Bör vi varna dem. Så att de aldrig mer talar till någon människa i det namnet. De kallade in dem och förbjöd dem att alls tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem. Bedöm själva. Om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Det här var människor med makt. Petrus och Johannes och lärjungarna hade ingen maktposition i samhället. Inte formellt i alla fall. Även om de var ledare för en rörelse nu. Så hade de ingenting att De skulle bara lyda. De skulle bara rätta sig i ledet. Det fanns ett pris för dem att betala om de inte gjorde som de blev tillsagda. Men de sätter fingret liksom på den här punkten för dem. är det rätt att lyda er mer än Gud? Eller i ett annat fall, vad är viktigt för mig? Är det viktigast för mig att jag får bestämma eller att Gud får leda? Vad får jag? Vad är viktigt? Hur låter jag min gudsrelation få liksom en rörelse i mitt liv? Och här så blir det en friktion. De säger, vi följer Gud. Vi måste följa honom före att vi följer er. Och vi vet den förföljelse som började i Jerusalem, som människor fick sätta livet till, och de blev utdrivna ur Jerusalem. Prästen hade inte alls förstått kraften i en tro som hade fått kontakt med Guds väg. Visst hade Petrus och Johannes kanske kunnat sluta predika, men då hade det uppstått en oerhört stor spänning emellan deras tro och Gud. Det hade liksom inneburit att de hade fått hissa upp bakhjulen från marken. Eller så fick de göra som de gjorde och låta tron som de hade, det gudsliv, gudsgemenskap de hade, få den här friktionen i deras liv. Och det här är ju inte bara någonting som vi läser om i Bibeln. Det här är någonting som är en verklighet för varje troende. Som är en verklighet för dig och mig. Där tron också behöver få en friktion, en rörelse i våra liv. För vi behöver få liksom tag i underlaget, i den verklighet vi lever i. Att tron inte bara blir en teoretisk övning eller en kulturell övning eller någonting, utan att det här som jag tror på, det här jag har fått möta, min gudsrelation, mitt liv med Gud, att det också får konsekvenser i mina handlingar, i mina relationer, i min glädje, i min överlåtenhet till liksom till hans ord och till hans vilja. Tron skaver. Det finns områden i våra liv där det kan skava, där liksom inte det går ihop, där Gud pekar kanske på något i mitt liv. Det där, Mikael, det där vill jag hjälpa dig med. Det där vill jag att du ska få bli fri ifrån. Det där vill jag att du ska få slippa bära. Och jag tänker att det är väldigt många människor som faktiskt tror, som har en tro på något. Ganska många känner till den kristna tron, hört talas om Jesus. Men man håller gärna tron på en armlängds avstånd, på ett intellektuellt plan, på ett kontrollerat plan. På ett kanske kulturellt plan på något sätt. Men då utvecklas inte heller den rörelse som Gud har tänkt. När han ger av sig själv in i våra liv. Och konsekvensen i mötet med Gud. För i mötet med Jesus behöver vi känna efter. Var blir friktionen? Var skaver det i mitt liv? Var känner jag mig utmanad? Vad pekar Gud på i mitt liv? Vad behöver jag omvända mig ifrån? Vad är det som Gud talar med oss om? Vad är det Jesus i sin kärlek, precis som till den här killen som kommer springande och vill fråga om det eviga livet. Så ser Jesus på oss med kärlek. Inte med dom eller med krav, utan med kärlek. Där han vill befria oss och hjälpa oss. I något, på något område. Det här skavet. Vi behöver se det. Vi behöver känna det. Vi behöver gå till Gud med det. Och be om hjälp för det. Är vi beredda på att låta trons friktion liksom få en rörelse, en förändring i våra liv? Att det skapar den här rörelsen. För när tron får kontakt med verkligheten i våra liv, så påverkar inte det bara oss själva. Det påverkar dem omkring oss. Det skapar en kraft som utvecklas till att förvandla människor och situationer där vi finns. Och jag ber, och jag tror att vi ber, att tron ska få uppleva den här friktionen i våra liv i den tiden som ligger framför. Att vi ska få uppleva hur Guds relationen på ännu mycket mer får konsekvenser i vår vardag. På våra arbetsplatser, i våra skolor, i våra relationer, i våra familjer. Där vi får se den här rörelsen från Gud som förändrar situationer och samhälle. Men det finns ett pris, det finns en kostnad, det sliter och skaver. I sånt som vi kanske vill hålla för oss själva. Men om tron får lov att komma i kontakt med dessa områden, så föder det glädje. Precis som vi såg i apostlärningarna, som vi såg hos Zacchaeus. Så vi vet att de där sakerna som inte är bra för oss, de där sakerna Gud vill hjälpa oss med, som vi vill hålla fast vid, egentligen mår vi bra om vi får bli befriade från dem. Och samtidigt får vi aldrig glömma att han ser på oss med kärlek. Han vill leda oss på sina vägar. Han är våran hjälpare. Han vill lyfta av våra bördor. Det är inte liksom i egen kraft eller i egen prestation att vi nu ska jag lyckas innan jag får vara med Gud. Det är inte alls det. Utan att Gud vill lyfta, han vill bära, han vill hjälpa. Och vi kanske också får bära och hjälpa varandra inom områden. Men det handlar om att Gud vill göra någonting i våra liv. Och att vi behöver säga ja till det. Att vi behöver säga vårt ja. För vi har makten i våra liv. Det är inte någon som kan tvinga på oss att liksom Guds relationen ska liksom få de här konsekvenserna. Vi behöver säga vårt ja till det. Vi behöver gå till Gud och säga: jag vill, hjälp mig, led mig, använd mig. Låt mig få se hur du använder mitt liv i de här situationerna. I det lilla och i det stora. Och skapa den här rörelsen i våran gemenskap här. Och i vårt samhälle och i våran värld. Utöver kontinenterna. Jag tror att för det, vi kan tänka att vem är jag? Vad kan jag påverka? Men du har relationer. Du finns i ett sammanhang. Om ditt liv förvandlas så påverkar det andra människor. Om Gud får liksom använda dig på områden han inte har fått göra innan, så kommer det påverka. Och det är hoppfullt, tänker jag. Och vi kan se den, påminna oss om den rörelsen i Jerusalem. När Guds ande kom över dem. Och de prioriteringarna förändrades. Och det där som var så viktigt förut för Zacchaeus. Och för säkert för alla i den första församlingen hade det varit lika viktigt. Det blir inte så viktigt längre. Utan någonting måste ske i mitt liv. Amen. Tack Jesus. Tack Herre för att du älskar oss före alla andra. Tack för att du älskar oss mer än alla andra. Tack för att du böjde dig djupare än alla andra. Tack för att du bar våra synder, Herre. Du bar våra misstag, Herre. Du bar våra sjukdomar, Herre. Du bar allt det som bryter ner oss och våran värld. Tack Herre för att du har makten, Herre, över allting. Att ditt namn är större än alla andra namn, Herre. Och att vi får tillhöra dig av bara nåd, Herre. Tack Herre för att du ser på oss med kärlek. Att du längtar Herre att föra oss framåt Herre. Att låta att kraft utgå från dig och få utlopp genom våra liv Herre. Få konsekvenser i våra liv Herre till de människor som vi har omkring oss i våra liv. Att vi ska få bli mer förälskade i dig och mer hängivna, överlåtna dig Herre. Få uppleva mer i gemenskapen med dig Herre. Herre, vi tackar dig Herre för att vi får vara en gemenskap Herre där vi får finnas till för varandra och bära varandra Herre. Och jag ber dig Herre att vi ska få se ännu mycket mer av det Herre. Hur den kärleken Herre som du har till oss får liksom friktion i våra liv och att den också får konsekvenser i våra relationer med varandra. Att din kärlek verkligen får utrymme och får en rörelse i vår gemenskap Herre. Att det här blir en plats Herre där människor får komma och känna: här mår jag bra. Här får jag bli buren, här får jag bli välsignad och här finns det någonting, en källa som jag inte vet vad det är. Jag ber dig, Herre, att vi ska få se mycket mer av din rörelse, Herre, i våran gemenskap och i vårt samhälle. Vi tackar dig för hela din kropp här i Götene. Tackar dig för Kristet Center, Ekumeniakyrkan och Svenska kyrkan. Alla våra syskon här i våran kommun, Herre. Tack Jesus Kristus för att du vill låta ditt ord, Herre, få gå ut, Herre, och att det får konsekvenser i våra liv och att vi får se ditt rike bre ut sig, Herre. Halleluja. Amen.